Från Ringvägen 52, en burrig decembermorgon, säger vi god morgon NHL. Och visst ska vi prata om världens bästa hockeyliga idag, men det blir mycket annat också. Vi ska ta tempen på PVHL och se hur Sverige står sig som ett alternativ för damspelare som vill nå hela vägen till toppen. Och vi ska prata hemvändare, de här spelarna som kanske är NHL nu, men ska hem till SHL. Och vid min sida har jag Jakob Josefsson för att ta mig igenom det här programmet. Trevligt att ha det här.
Ja, trevligt att vara här. Trevligt att vara här. Det var riktigt kul.
Ja, men framförallt har vi Peter Jakobsson som gäst. Välkommen hit.
Stort tack. Jättetrevligt att vara på plats.
Och du ska få prata lite om din vardag, om det här med hemvändare, men också lite NHL. Så vi börjar där. Hur är NHL-intresset för dig?
Ja, men det är stort. Det är klart att det är svårt att följa matcherna kanske live på nätterna, men kolla på resultaten på morgonkvisten och kika lite på highlightsen såklart. Så att, det är mycket NHL som susar runt där i huvudet.
Tycker jag vi tar och gör det och kika lite highlights här direkt. Och om vi börjar med Kevin Stenlund, det är en kille som vi inte brukar prata så mycket om, men han hade en kanonhelg här. Gjorde mål i två raka matcher. Först så slog de Buffalo med 5-2 och sedan Philadelphia med 4-2. Kevin upp på 3 mål, 6 poäng den här säsongen. Jakob, det är inte en poäng han är kända för, men ändå viktigt att producera den rollen.
Ja, men verkligen. Och Kevin etablerade sig verkligen på allvar i ligan förra året. Han hade en stor och fin roll när Florida vann Stanley Cup, fick ett välförtjänt kontrakt här med Utah och fortsätter på den inslagna vägen och fyller en roll där längre ner i hierarkin på ett alldeles ypperligt sätt.
Ja, det är faktiskt bara Hampus Lindholm som har snittat mer boxspeltid per match av alla svenskar i NHL. Peter, vad har du för koll på Kevin Stenlund?
Ja, men ganska bra koll. Skoj att han har tagit klivet upp och det var ju inte givet här för ett par år sedan. Jag tror att det var väldigt många sportchefer som jagade Kevin för 5-6 år sedan när han inte hade de rollerna som han har idag. Så att det kan väl ha gått ett annat samtal till Kevin och hans agent i de tiderna.
Ja, men just nu så verkar han trivas väldigt bra i världens bästa hockeyliga. Någon som också gör det är Rickard Rakell som har haft ett litet uppsving den här hösten. Gjorde faktiskt sitt 10:e mål för säsongen. Det här är fjärde bästa av alla svenskar den här hösten när de slog Toronto med 5-2 och Pittsburgh.
Ja, men Rickard hade ett lite tyngre fjolår individuellt där, men han har verkligen studsat tillbaka. Framförallt målmässigt i år i ett annars Pittsburgh som har gått relativt tungt och han besitter ju fina kvaliteter där, framförallt offensivt.
Och så gjorde William Nylander mål för Toronto den här förlusten. Hans 16:e mål för säsongen toppar med god marginal den svenska målligan i NHL. Och Rakell var inte en Four Nations-spelare, det var däremot Nylander. Peter, när du såg den här truppen, som alla andra hockeyintresserade, så gissar jag att du hade åsikter.
Ja, men det är klart att man alltid tar. Och det är en sån som kanske sticker ut som inte med Mikael Backlund i Calgary med den spelartypen och den ledaregenskapen han står för. Så att det kanske var ett namn som man trodde skulle vara med där.
Som Peter Forsberg här också. Rickard Rakell då, Jakob, hur nära tror du han var?
Jag tror att han var nära och hade absolut kunnat kliva in och göra en bra roll. Han, för mig är han en spelare, han är bra offensivt, men han är väldigt ansvarstagande där ute. Han kan spela i alla olika roller också, enligt mig. Men samtidigt, det är ett tufft val och ska han in måste någon annan ut. Så att, nu valde de att gå en annan väg, men jag tror absolut, jag hade nog tagit ut Rickard Rakell.
Med all respekt för de här målskyttarna så var den största blågula nyheten den här NHL-helgen att vi för första gången officiellt sett har haft en svensk huvudtränare i NHL när Anders Sörensen fick begå debut. Det blev i en förlust 2-4 mot Winnipeg som är ett av ligans bästa lag den här säsongen, men en stor och väldigt häftig milstolpe för svensk hockey, Peter.
Ja, men definitivt. Vi har haft några stycken som har provat på assisterande rollen, men att Anders skulle bli första coachen som huvudcoach, det var väl inte kanske så många som trodde.
Ni är hyfsat jämngamla. Har du någon relation till honom?
Lite för dåligt faktiskt. Har inte haft, tyvärr haft man och gjort. Jag har sett hans namn figurera runt och jag vet att han har varit ett stort namn här med skillshockeyn i Stockholmsområdet och sådär. Men nej, ingenting egentligen.
Han har ju titeln som tillförordnad tränare nu, men det verkar som att han kommer få hela den här säsongen att Chicago ändå ser honom som en potentiell kandidat att få jobbet helt och fullt även framöver. Vad tror man ska anse till det, Jakob?
Allt resultatbaserat såklart och vilket jobb han kan göra med deras unga spelare. Om man kan få en sån som Bedard att lyfta sig och spela bättre än Reich eller en Kurashev. Och han har bevisligen gjort ett väldigt bra jobb i organisationen. Han har varit där i nästan 10 år, gjort ett bra jobb i Rockford Farmalaget där, så det är klart att han har betalat sin dues, som man säger, där borta och gjort ett bra namn där i Chicagos organisation. Så att, Jag tror säkert de tror på han i framtiden och det gäller för han att bevisa det här nu.
Svårt att dra någon växla på en match, men en siffra jag ringade in. Connor Bedard, 20-26 i speltid. Det är nästan en minut mer än hans genomsnitt den här säsongen. Hur mycket tror du Carl Davidson, som då är GM där, har pratat med Sörensson om att okej, Bedard måste komma igång, det är ditt viktigaste jobb?
Ja, men jag tror det säkert blir en stor del i hans jobb nu framöver. Att de har kanske en av världens största talanger att tillgå. Och han har inte haft en jättebra start på säsongen. Hamnar kanske lite där second year trap som man pratar om där borta, tuffa andra året. Och för att Chicago ska bli framgångsrikt och kunna få en ny dynasti i Sverige så är han en stor nyckelkomponent där. Så såklart att få igång honom och få han att spela till de nivåerna man förväntar sig, det är nog en stor del av hans coachingjobb.
Man pratar ju ganska ofta om hur mycket information en spelare kan ta till sig från en tränare. Men hur mycket kan en tränare ta till sig från en sportchef eller general manager, och framförallt i ett sånt här läge när det är mitt under brinnande säsong, tror du?
Ja, men det är väl klart att en del feedback så behöver man ju ge tränaren, och vi sitter ju oftast på läktaren och ser saker från ett annat perspektiv, och det är ju klart att det är lite lättare att se saker där uppe än att stå i båset och vara på isen runt träningarna, så att ganska mycket skulle jag vilja säga.
Men hur svår är den balansen att det inte blir för mycket? För jag kan tänka att när man sitter där på läktaren så är det säkert tusen saker man känner att man...
Ja, men absolut. Den fällan har väl jag i alla fall gått i någon gång. Att man kanske har kommit ner efter en match och varit lite för tydlig och påstridig lite tidigt efter en förlust. Så att, det försöker man väl balansera och lära sig. Så att, men idag så jobbar vi inte vi på det sättet att vi är nere i pauserna och pratar med våra coacher. Så att, det finns väl andra sportchefer som kanske är nere oftare och sådär. Men jag försöker låta bli. Så att, sen har jag en lugnare vapendragare i Tony Mortensson som sköter den biten lite bättre kanske.
Jag tänker att det är samma dynamik som för dig och Vikegård i Djurgården kanske.
Ja, men jag tror temperamentsmässigt så är jag kanske lite lugnare av oss båda. Men som sagt, jag håller med Peter där lite också under matcher och sådär. Så det är klart att tränarna ska få göra sitt jobb. Det blir för mycket kockar om fler ska gå in där och pilla hålla på. Sen så är det klart att man ska ha åsikter och diskutera saker och ting. Om det som kan göras, man själv tycker kan göras bättre eller det som är bra. Allt möjligt. Prata hockey.
På tal om tränare och på tal om temperament så var den gode John Tortorella ute och svingade. Inte för första gången i sin karriär i helgen. De följer mot Boston och hans Philadelphia, och han var inte nöjd med att han tyckte att Bruins filmade. Och här ser vi en situation med Mason Lowry. Garnet Hathaway åker för tripping i den här situationen när han... Det är en liten klubba på låret i princip här.
Ja, det här är så svårt att säga, för att ja, visst han ramlar lätt, men ja, han kan man... Har han hack i grillan eller? Jag vet inte. Det ser väldigt... Jag vet att jag hade nog också blivit väldigt förbannad om jag åkte på en utvisning i det där läget. Och det ser onekligen ut som att han filmar.
Och det var ju ett par trippingutvisningar senare i matchen, så klev David Pasternak på ett klubblad också. Peter, det här med filmer i hockey, är det med?
Nej, det tycker jag kanske inte att det är. Men det syns ju så mycket idag. Det har ju så många vinklar och vrår och kan filma. Så det är svårt att komma undan det på ett annat sätt. Jag tror att vi som spelade hockey för många, många år sedan gjorde det säkert likadant. Men idag så syns det så tydligt. Så att, det är väl skämsfaktor när det blir så otroligt fel. Vi hade väl någon situation här sista SHL-omgången som kanske var lite väl mycket filmande, så att, utan att nämna några namn kanske.
Uppe i norr där.
Någonstans åt det hållet.
Väldigt, väldigt smidigt löst där. Ja. Vi tar och lyssnar på någon som talar lite mer klarspråk då.
Ja, let me start. Okay. One thing I teach my team to do is not dive. Maybe I should start teaching them that. The way this has gone here, the way it goes on, maybe I should start teaching them how to dive. Yeah, I'm not going to go too deep into it. I it's one of the things we talk about most as a team. We're going to play an honest game. There's no cheating. There's no embarrassing referees. You don't embarrass the referees. And that went on here tonight is just ridiculous. So I'm proud of the way our team played. Did we piss another one away? Yeah. But other people had a little bit to do with that also.
Det som är intressant här, Peter, är ju att Tortorella går in här till journalisten och säger: låt mig börja. Det här är inte en fråga om filmer eller någonting, utan han vill ju själv få ut det här budskapet. Som ledare, och det kan ju gälla såklart både en tränare och en sportchef, hur mycket kan man använda offentligheten
som ett vapen för att få fram sitt budskap? För det är uppenbart att det här är ju planerat.
Ganska mycket, och det har vi väl sett exempel på i slutspel framförallt, när kanske tränarna går ut och kanske tycker saker om det andra laget och sätter lite press på domarna och kanske känner sig att man inte har varit fördelad av situationerna. Så att det går att använda definitivt, och det görs emellanåt.
Kan man göra det som spelare också?
Ja, men det kan man göra, men jag gillar det Tortorella gör ändå. Han tar kommandot över den här intervjun och reporterna och får verkligen ut sitt budskap. Jag tror inte han kommer lära sina spelare att filma, men just att han säger det gör ändå det här budskapet väldigt mycket starkare. Och ja, det får ju Boston att se väldigt dåliga ut också.
På uppstuds här nu, det här är jag inte förberett. Vem är svensk hockeys John Tortorella? Är det någon som hugger den? Jag har ingen här, så att...
sticker ut hakan här och säger Thomas Mitell.
Thomas Mitell. Mm. Ja. Du får gärna utveckla.
Nej, men det var kanske det exemplet jag tänkte på tidigare.
Ja,
att han har
exakt.
Faktiskt gått ut ganska hårt. Han var väl ute nu och innan man mötte Skellefteå här och pratade om att hoppas Skellefteå står upp. Så att jag säger Thomas Mitell.
Ja, och då säger jag Roger Rönnberg då, i Frölunda. Han brukar också ta tag i intervjuerna där och säga vad han tycker och tänker.
Mm. Jag tänkte på Björn Berglund.
Ja, men jag bollade faktiskt med de två, men det är två spelare uppe från Luleå, eller två tränare uppe från Luleå.
Ja. På tal om domslut så hade vi i den kanadenska juniorligan en avstängning som jag har rubricerat som den kanske mjukaste avstängning jag sett. Det här är Michael Misa i Saginaw Spirit, potentiellt första val i draften, som flippar upp lite nallebjörnar på isen här. Och han får en match avstängning för det här, för att man då inte får skjuta ut saker på läktaren. Och det som händer här för de som lyssnar på det här är att de kastar in massa nallebjörnar i någon sån här skills competition. Och han flippar ut några och får en match för det här.
Oj, ja. Ja, det var hårt.
Ja, jag tror inte någon hade berättat för honom om den regeln innan matchen direkt. Det känns väldigt hårt. Det hade blivit väldigt förbannad om han blev.
Ja, men jag tror aldrig jag har sett en så märklig avstängning.
Den känns ju inte riktigt relevant, höll jag på att säga.
Jag undrar om det blir en överklagan kanske.
Ja, han kanske bara fuckar i sig där. Regeln, ska man ju då säga, är att man får inte skjuta ut saker på läktaren. Och det, ja absolut, en puckar och grejer kan man ju förstå att det finns en skaderisk. Men här känns det som att...
En nallebjörn.
Ja, exakt.
De blir nog bara glada om de fick den, om barn fick den på läktaren.
Har ni varit med om någon sån här, något märkligt domslut eller avseende? Någonting, jag kan inte hitta på någonting som är jämförbart med det här.
Inte en liknelse till det här, definitivt inte. Sen kanske man varit med om märkliga avstängningar, det har man väl varit, men inte på det här sättet.
Nej, ofta är det ju någon handling på isen, antingen om man säger något som inte är så trevligt eller om man gör något okvist mot någon annan spelare eller domare. Sådär. Så att, nej, aldrig något på den här nivån.
Det finns ju sådana här märkliga regler. Jag kommer ihåg... Vladimir Tarasenko åkte ju ut när han spelade St. Louis tillsammans med Colton Parayko, så fick han 2 minuter felaktig utrustning för att han tappade sin klubba och tog Paraykos klubba. Och Parayko är ju så pass lång att han har en dispensklubba. Och det är nog det sjukaste domslutet jag har sett. Och tänkte jag, liksom, för att domarna har koll på det här är ju ganska imponerande.
Ja, det tänkte jag faktiskt säga. Det var att de har koll på att den blev för lång för honom då, och inte gällde dispensregeln.
Inte avstängd.
Nej, han fick en tvåa, precis. Ja, så att det var ju ändå lite mildare än det.
Ja.
Hörrni, den stora snackisen i NHL-världen den här helgen har varit New York Rangers som åkte på en tuff förlust igår kväll mot Seattle. 7-5 blev det, släppte 3 raka kort efter att ha varit uppe i ledning. Och det har hänt jättemycket kring Rangers den senaste tiden, och både bra och dåligt den här veckan. Först och främst, Jakob, så fick de sin förlängning med Igor Shesterkin. Han stod inte den här matchen, Jonathan Quick. Shesterkin fick ledigt för han skulle bli pappa för andra gången. Men han har också fått ett 11,5 miljoner dollar per säsong i 8-årskontrakt. Så han kommer nog ha råd att köpa blöjor till den här andra ungen också.
Ja, det kan man lugnt säga.
Får vi anta. Till att börja med kontraktet. Mm. Hur reagerade du på det?
Som man hade förväntat sig. Det är NHLs topp 3 målvakter. Han ger ju faktiskt New York chansen att vinna varje kväll. Och en stor anledning till att de var framgångsrika förra året. Och det ser man väl just i år också, att han kanske sminkade grisen lite för dem förra året där och gjorde så att de blev topplag i ligan. Nu har de haft lite tyngre, men det är klart att han ska vara en stor del av det där laget i många år.
Och Peter, den här situationen är intressant. Den går ju verkligen att applicera på svensk hockey också. Du har en spelare som är topp i ligan på sin position, som vill vara kvar i klubben där han är. Förtjänar en topplön. Samtidigt vill man ju såklart som klubbledare få ner den lite grann för att ha budget för andra spelare. den typen av dialog med en toppspelare som kommer att tjäna bra pengar och kanske ha utrymme och lämna lite på bordet. Hur funkar den?
Det är ju intressant och spännande såklart. Och det beror sig väl lite på, kommer personen i fråga från den staden? Har familjen där? Då är det lite lättare kanske att få rabatt. Och både med antal år och med ekonomin såklart. Så att det är ju, sen har vi ju alltid det här att vi lever med att de skulle kunna lämna för NHL. Det har ju kanske inte NHL-klubbarna, för då är det ju på den högsta, i den högsta nivån du kan. Så att vi skrev ett långt avtal med Marcus Högberg förra året som vi kände oss väldigt trygga med. Och sen så fick man ett samtal lite sent på kvällen där, så lämnar Mackan för NHL. Så att det är alltid risken vi lever med. Men det är, man försöker väl ha en bra dialog med dem såklart. Och det är lättare när man har killar som kommer från den staden såklart. Och komma vara på hemmaplan så att säga.
Men hur transparent och ärlig kan man vara? Kan man säga att okej, jag vet att du kanske kan få, säg 20 000 mer i månaden någon annanstans, men vi erbjuder den här tryggheten. Kan man vara så?
Ja, men absolut. Ja. Jag tror att många av killarna spelar på lite hemmarabatt för att få vara hemma och spela. Jag tror, ta ett exempel på en hemvändare som kom förra året, Oskar Sten, eller inför den här säsongen. Vi var väl 13 lag till som var intresserade av Oskar Sten, som har gjort det väldigt bra för övrigt. Men det är klart att han spelar lite billigare i Karlstad än han hade gjort kanske i Ängelholm eller Linköping.
Mm. Vi ska prata mer om hemvändare alldeles snart, men vi ska också göra klart Rangers, för det har ju som sagt hänt mer också. De har även tradat bort sin kapten Jacob Trouba till Anaheim, och det här var en pågående situation. Redan i somras så snackades om Trouba trader. Härom veckan så läckte det ut att Chris Kreider och då Trouba var på marknaden, och nu har den här affären till slut blivit av, Jacob.
Ja, den har ju det, och om man går tillbaka till Trouba, där var det prat redan i somras där om att de ville att han skulle ta bort sina trade-klausuler där. Och det vill han ju inte efter familjeskäl. Hans fru jobbar i New York där på ett sjukhus. Men samtidigt, det är den här delen, det är business. Och Rangers känner väl att de inte riktigt är på rätt väg. De behöver frigöra lite ekonomiskt utrymme. Dels få signa Sechorkin där, och sen så kanske eventuellt förstärka lite inför slutspelet. Och man känner väl att Trouba har en väldigt hög lön för det han presterar, trots att han är en stor ledare i laget med som lagkapten. Så känner man väl att de måste försöka gå en annan väg, och det är såklart tråkigt för honom, som han säkert gärna var kvar. Nu blev det han känner sig väl nästan tvingad att lämna. Det är den delen av businessen som kan vara lite jobbig ibland.
Och det är en annan värld här. Det finns lönetak, det finns trade och så vidare, Noel. Men grundproblematiken här, att du har en ledande spelare, en kapten i det här fallet, på ett väldigt stort kontrakt som inte presterar i linje med kontraktet. Det funkar ju på samma sätt tyvärr i SHL ibland också. När man börjar hamna i den situationen, du kanske har skrivit längre kontrakt med en kille och år 3-4 på kontraktet, då är de inte en 250 000 kronor i månaden spelar längre. Hur sköter man den dialogen som klubbchef, när man kanske också känner att okay, vi kanske ska kolla på en ny lösning här?
Jättesvårt såklart, och nu har ju inte vi de möjligheterna att träda på samma sätt. Väldigt sällan i alla fall, det har väl hänt, men vi kom väl bara på ett exempel.
Nej, det var du som kom på det.
Det var väldigt, väldigt länge sedan, det var långt, långt tillbaka. Men man har väl varit med om det någon gång själv, och man kanske varit tvungen att ta det samtalet med en spelare som var tänkt att ha en stor roll, och sen kanske behöva tala om att vi hittar inte den lösningen. Det är bra om du ser efter andra möjligheter, och sen så får man hitta en nivå och kanske helt enkelt köpa ut spelaren så att han får lämna. Så att, och det är ju tråkigt, för det är ju inte personen i fråga, men det är ju kanske rollen, och att man kanske inte får killen att lyfta just där. Så att det är jäkligt tråkigt när det händer, men jag hade nog gärna sett att vi hade haft möjligheten att trada och byta. Det hade gjort det lite lättare för oss faktiskt.
Ja, det är lite lättare för oss i media också, det var mer att prata om.
Ja, eller hur? Eller hur?
Vi tar och lyssnar på Jacob Trouba. På tal om tråkigt, så tyckte han själv nog att det här var väldigt tråkigt.
When did you kind of get approached by the organization about these trade talks? Like, when did these conversations start in terms of like trying to figure out how to get you to Anaheim or any other place?
Yesterday morning was accept this trade or we're scratching you. I said okay, and then it was accept this trade or you're going on waivers, and I said okay.
Yeah.
And then it was got to a point where I felt comfortable with Anaheim, and that was the place I wanted to go, and I guess you could say I'm thankful that they made that happen. But yeah, I mean, unfortunate, I think, how it all happened. And I don't know, it's kind of a rite of passage to get fired from MSG.
Så säger Jacob Trouba. Vi ska ta en liten paus från NHL-snacket nu. Fokusera lite mer på din vardag, Peter. Och börja och fråga så här. Men de som följer SHL vet att Linköping har varit, ja, men lite under förväntan, får vi säga, helt klart. Så jag frågar först och främst, hur är läget med en sportchef när man inte når dit man vill resultatmässigt?
Det är lite jobbigare, såklart. Det blir betydligt mer mail. Det blir mer missnöjda fans där ute, såklart. Och det tyder på ett engagemang. Men det är klart att man lever ju med resultaten, så att vi tyckte själva att vi tog kliv förra året och fick vara med och spela slutspel för första gången i ett kokande Saab Arena på länge. Och publiken har slutit upp på ett fantastiskt sätt i år också, där vi inte riktigt har lyckats leverera på det sättet vi själva tycker och kanske gänget utanför har förväntningar på oss också. Och det är inte bara en sak som kanske inte har... Det är en helhet som inte har... Vi spelar ungefär på samma sätt som förra året. Vi har inte ändrat något nämnvärt. Men det är klart att vi var lite bättre i powerplay förra året. Och vi, ja, hade stor hjälp av Marcus Högberg, såklart. Så att, det är små saker som gör att vi är där vi är idag. Så att, som tur var, det är ganska många matcher kvar. Så att, vi har möjligheter att ändra på det. Så att, långt svar. Men det är klart att man mår ungefär som resultaten.
Mm. Men rent praktiskt... I början på säsongen, du kan ju inte kolla på nyförvärv direkt, men hur ser ditt jobb ut under de första 10-20 matcherna, och framförallt när resultaten inte kommer? När börjar man titta runt?
Men vi tittar ju såklart hela tiden, det gör man, och det kommer namn och dyker upp. Och men mindre idag än vad det kanske gjorde för 4-5-6 år sedan, det ska vi nog vara ärliga och säga. Jag trodde nog att det skulle bli mer när Ryssland stängde på ett sätt, men det har blivit tvärtom, och det kanske vi kommer in på sen också, för att lönerna i AHL har blivit lite annorlunda. Så att det är färre spelare där ute, och det, sen jobbar man ju lite långsiktigt ändå, vill ha igång spelarna som man har. För skulle man lyssna på en del av fanserna, så hade vi nog inte haft varken tränare eller sportchef eller spelare kvar. Så tydliga är de, så att det skulle ha rykt hela laget och alla ledare runt omkring, och riktigt så fungerar det inte i en verksamhet inom idrotten, utan du behöver ändå vara lite långsiktig, och det kostar ju pengar allting också.
Jakob, nu har du klivit som assisterande till Niklas Wikgård i Djurgården, fått känna på den här vardagen att leva med resultaten. Hur är den biten? Rent mänskligt liksom?
Ja, men det är såklart mer nervöst att kolla på matcherna, men det är som spelare. När jag slutade spela så var det just den här biten jag saknade, och jag trodde att jag inte skulle sakna den. Men sen när man sitter där och tittar på en match och inte har de här riktiga känslorna och engagemanget kring det, då märker man att det är någon bit i mig som saknas. Så att för mig är det superkul, och jag känner mig mer som hemma i kroppen och i mig själv, när man får verkligen vara med och bidra på ett litet sätt i alla fall. Så det är bara roligt.
Bäst under press.
Bäst under press, hoppas det i alla fall.
Peter, du har gjort det här ett antal år nu också. Nu kan ju Jakob säkert gå lite på adrenalin. Här är ju ny in i gamet. Liksom. Hur gör man för att hitta balansen? Jag antar att du också måste andas lite i vardagen. Du kan inte tänka på det här 24-7, eller?
Men jag gjorde nog det mina första år. Dels reste jag med laget och såg alla bortamatcher. Det var väldigt intensivt. Så att, det gör jag inte idag. Jag försöker... åka till Karlstad där jag har delar av familjen och andas lite grann och byta miljö, så att man kanske har lärt sig att andas lite grann. Just där och då när det var första jobbet så var det väldigt intensivt, så att jag har väl blivit bättre på det och kunna släppa det. Men det är klart, även om man somnar någorlunda efter en förlust så vaknar man upp och tänker på hockey det första man gör på morgonen. Såklart. Jag pratade med någon sportchef för några år sedan som slutade i den vevan. Han sa att han satt hemma och lyssnade på familjen en fredag när de åt tacos. Han hörde att familjen pratade, men han hörde inte vad de pratade om, för att han tänkte hur han skulle få igång powerplay och målvaktsspelet och så vidare. Så att jag tror att alla är där och lever väldigt mycket ishockey, så är det.
Jag läste intervju med dig när du slutade Färjestad och berättade liksom relationen med din son, och den påverkades i att han också spelade i klubben då. Liksom, vad drog du för lärdomar då av att behålla det mänskliga planet i allt där?
Ja, men det är lite som jag var inne på. Där var det väldigt intensivt. Jag hade spelat i föreningen. Jag jobbade med pension och försäkring. Så jag gick i katakomberna väldigt mycket innan, kände alla i föreningen, Carl spelade där, så att det var en så otrolig passion. Jag har kanske inte mindre passion idag, men det gäller att lägga krutet på rätt ställe. Så att lärde mig väldigt mycket där, att kanske inte vara så nära som man egentligen inte behöver vara som sportchef, utan låta gänget där nere sköta det. Så att jag tycker att jag har ett helt annat ledarskap idag än vad jag hade där och då. Så att får väl tacka den tiden för. Mm.
Precis som du var inne på, så ska vi prata lite om AL och hemvändare. Och för att åskådliggöra lite här, så har vi ringt upp en spelare, Marcus Sylvegård, som är i AL nu, för att höra hur tankarna går när man är där nere och gnuggar, inte får chansen i världens bästa hockeyliga och det finns lockande alternativ på hemmaplan.
Framförallt i början kände jag liksom, det var väldigt stor skillnad och kände någonstans om jag hade lite panik om jag skulle komma in i det, men tycker jag framförallt nu de sista kanske 7-8 matcherna att man börjar komma in i det framförallt. Men det var en stor skillnad och jag trodde inte det skulle vara så stor skillnad som det.
Om man tänker allting vid sidan av, liksom, det är ju en väldig omställning privat och även liksom kulturellt utanför och i hockeyvärlden. Hur har den biten varit?
Helt okej, men det som du säger, det är klart det blev en chock. Liksom, man slängde sig in liksom, i en barndomsdröm som man ska hit och fokusera på hockey. Men så är det inte. Först, du måste fixa boende och allt runt omkring. Och sen ska, om man har sambo, ska hon trivas. Liksom, så det är klart det är en omställning, men det är som man var beredd på. Och tycker väl ändå att jag hittat en bra liksom, ett flöde i det liksom, och koncentrera sig på hockeyn samtidigt som man försöker tillfredsställa sin sambo så mycket man kan.
När vi pratar nu så är du tvåa interna poängligan i Springfield. Hur nära känner du att du är att kanske få chansen att bli uppkallad när det behövs?
Ja, alltså det är klart. Det är klart man vill säga att man är nära, men ja, man har ju inte en aning. Man kanske är den som ligger sist i poängligan om vi plockar upp. Men jag känner väl ändå att jag skillnaden kanske med Dalib och Dvorskis som ligger etta är att kanske de vet lite mer vad de får av mig. Jag har kanske varit lite mer rutinerad, men samtidigt så är ju han deras stjärntillskott, om man säger så. Han har gått högt i draften och det är lite så det funkar här borta ju. Och det visste man när man flyttade hit, att man fightas med de som har gått högt i draften och att de kanske har lite mer tillgångar, om man säger så, till att få fler chanser. Men den kampen är jag beredd att ta.
Ja, det där är en intressant omställning för dig. Men du kommer från Växjö som ju känns som nästan det ultimata kollektivet, till en värld där alla egentligen blir vidare. Och det blir ju också individuellt fast en lagsport. Liksom. Hur har den biten varit?
Det är nästan det tuffaste för mig, för jag älskar att vara i ett lag. Jag älskar att vara laget liksom, och bli en familj i laget. Och här är det lite. I början var det i alla fall så, fan, alla bara kämpade för sig själva kändes som. Och liksom komma två mot ett, det var ingen pass som kom där. Men det var skillnad när man spelade med Kossela, kom det in alltid mitt på bladet. Men tycker väl ändå man har kommit in i det mer och mer. Och framförallt nu de senaste matcherna, i början förlorade vi jättemycket. Och då kände man, alltså, börjar vi inte spela som ett lag så kommer vi förlora varje match. Och tycker väl ändå vi hittat en bra sätt att börja vinna matcher och kämpa som ett lag framförallt.
Det kommer ju sitta folk i både Växjö och Malmö som blir sura om jag inte frågar, så jag tänker i alla fall göra det. Har du haft tanken på att inte fullfölja säsongen och vända hem?
Det är klart tanken har slagit den, men någonstans så känns det som att man ger upp en dröm. Man har ju drömt om detta sen när man var jätteliten, liksom, även fast det är klart, i vissa matcher så suger det och liksom, rent socialt så saknar man ju Sverige och liksom bara kunna gå och handla på ICA Maxi och vara med familjen och fira jul med dem. Men jag får bra stöd hemifrån, framförallt från familjen och kompisar som säger att ge allt det här åt och se vad som händer efter det. Så det känns faktiskt väldigt skönt.
Har du fått någon förfrågan hemifrån?
Jag vet faktiskt inte, jag har inte velat ställa frågan, men jag har tänkt på Växjö nu när de gör lite tyngre. Men nej, jag ska stanna kvar.
Ja, stanna kvar ska Marcus Sylvegård göra, men han är ju väldigt öppen med hur tankarna går hos en spelare i den här situationen. Och Peter, i ditt jobb liksom så är ju det här den typen av spelare som är aktuella. Marcus specifikt är väl Växjö om han drar hem i nuläget i alla fall. Men hur mycket dialog har man med de här AL-svenskarna?
Först kanske man måste sortera vilka som kan vara på väg hem. Och det är klart att man får lyssna med dem och lyssna med agenterna. Jag nämnde Kevin där tidigare när han var i den rollen mitt emellan som man inte är idag. Då kanske man är där och frågar agenten och frågar om man får prata med spelaren i fråga. Så att förra veckan pratade jag med en sån spelare som har varit där borta några år, kanske inte riktigt har fått det lyftet, 26-27 år. Kan vara ett alternativ att flytta hem. Så att man försöker prata med dem. Ibland åker man hälsa på dem. Jag spenderade 3-4 dagar den här årstiden för ett år sedan på lite varmare breddgrader och hade det bra på ett annat ställe. Men tyvärr så valde den killen att åka hem till SHL till ett annat ställe. Men man måste vara där och du behöver besöka dem och ge dem lite kärlek.
Mm. Och det hör vi på Marcus här. Han tar ju väldigt mycket upp det mänskliga perspektivet här. Han pratar om familjen, närheten, vardagen, alla på ICA Maxi. Men också liksom det kollektiva som blir på ett annat sätt i en högsta liga kontra en utvecklingsliga som AHL ändå är. Vad trycker du på när du pratar med de här killarna? Vad är argumentet för att komma hem?
Nej, men det beror sig på kanske vilken ålder. Men de man har pratat med så är det ju kanske att komma hem och ta ett nytt avstamp. Och kanske spela i landslaget och få en stor roll och få göra mål och poäng. Och börja om helt enkelt. För har du då spelat kanske i AHL och inte få vara uppe? Precis som Marcus säger, där spelar de flesta för sig själva för att komma upp i systemet. Så att, det är väl lite de sakerna. Plus att man kanske nyttjar Sverige då som ett bra exempel, för många trivs ju hemma såklart, även fast det går att ha det bra där borta också.
Ja, Jakob, du är ett exempel på någon som ville hem. Nu kom du inte från AHL utan från NHL, men valde att flytta hem. Hur gick tanken hos dig när du gjorde det?
Ja, för mig, jag hade haft några skador, framförallt sista året i Buffalo, det hade varit väldigt skadefullt. Och jag kände att den rollen jag hade, det var, hade utvecklats till en mer defensiv roll, spelade mycket i boxplay. Startade nästan varje gång i egen zon. Så jag kände att glädjen till hockey hade liksom tagit en liten annan väg. Och jag ville hem till Djurgården för att förhoppningsvis få spela mer offensiv roll och hitta tillbaka till bara glädjen i att spela hockey. Sen hade vi precis fått barn i Buffalo också. Så att just komma hem nära familjen där också var väldigt tungt för mig. Jag hade ett snack med Buffalos GM, de ville ha kvar mig, men ändå så var det här glädjen till hockey, att spela den hockeyn som jag vet att jag kunde göra, vägde större för mig.
Skulle du säga att det var en större, tyngre vägande faktor än privatlivet?
Ja, för mig var det där och då, utan jag kände att jag satt där varje gång jag var skadad och började kämpa mig tillbaka in i lineupen, tillbaka till den här rollen, ta alla teg i egen zon och spela boxplay. Jag kände att jag vill göra mer med min hockey. Jag vill fortsätta utvecklas offensivt för mig när matcherna ska avgöras på andra sidan också ibland. Så att för mig var det just hockeymässigt som det vägde tyngre. För jag trivdes jättebra i Nordamerika och familjen gjorde det också. Så att, men jag kände att jag hade levt min NHL-dröm där i 8 år. Och bara för att flytta hem så jag var inte stängd på att kunna flytta tillbaka ändå. Men nu blev det inte så. Av olika skäl såklart, men nej, jag ångrar faktiskt inte det beslutet.
I Jakobs fall så kändes det ju ganska givet att det skulle bli Djurgården. Mm. Om man kollar på Linköping som klubb så det har ju funnits några hemvändare genom åren, eller toppspelare, men många av dem har ju inte varit från Linköping från början. Tony Mårtensson är ett exempel på en kille som ju numera jobbar som assisterande till dig, men som var en jättenyckelspelare med Mattias Weinhandel i en framgångsrik era för klubben. Vi hade Monstret som kom med en väldigt fin meritlista av Linköping, och Oskar Fantenberg är väl ett bra exempel i dagens lag?
Absolut, definitivt. Och det är klart, det gäller att utbilda unga spelare som tar klivet till NHL, så att det finns ett utbud att hitta återvändare, definitivt.
Men hur skiljer det sig? Du jobbar ju i Färjestad tidigare och det finns ju väldigt, väldigt många spelare med Värmlands koppling i den här hemvändarklicken, om vi kallar den för det. Kanske inte lika många skötar som då vill till Linköping. Hur skiljer det sig när man jobbar för en klubb där det inte finns en lika stor pool av spelare som har det här som det givna alternativet om man ska flytta hem?
Det är klart att det skiljer. På sommaren i Karlstad så är det 20-25 stycken som spelar runt om i både Europa och i NHL. Och det är klart att Vi har Adam Ginning, Gustav Forsling och ett par stycken till. Marcus Högberg.
Forsling får du inte.
Jag tror att det kan dröja i alla fall. Det gör det säkert. Han spelar lite för bra, det gör han. Men det är roligt att se honom där när han tränar med oss. Och det gäller att öppna dörrarna för dem så att de känner sig hemma när de får vara med och träna. Så det, men återigen, det är viktigt att man utbildar folk och unga spelare som åker över. Nu har vi Filip Bystedt som gör sitt första år i San Jose's farmalag. Så att... jag hoppas väl att han slår sig in. Men det är klart att det är skillnad när du har 20-25 stycken du kan diskutera och prata med. Att någon kanske vill komma hem än att du bara har 3-4 stycken. Så att, jag har ju hellre en stor godispåse och väljer.
Men hur för man dialogen med en kille som inte har en given koppling till orten om man ändå vill få dit dem?
Ja, men det kan ju vara så att de har kompisar där eller någon flickvän därifrån. Mm. Liksom, man får försöka hitta... Linköping är ju bra med närheten till Stockholm. Mm. Och från Stockholm är det ju väldigt många där borta som har Stockholm som bas. Och nu spelar ju inte Djurgården, AIK eller Södertälje i SHL än så länge. Så
att, påminn framförallt om att Djurgården inte gör det.
Jag ska försöka. Snart. Är det någon Djurgården här?
Kan ta upp finalen 98 som de har vann också.
Ja, eller hur? Så att, när någon satt på läktaren och var 7 år.
Ja, eller var hemma i soffan. Ja, soffan var i alla fall grejt.
Torka tårar.
Ja, exakt.
Så det.
Jakob, hur involverad du var i den här delen? Har du börjat haft dialog med spelare i och med att du inte är så långt ifrån och kanske känner killar som är i det här skiktet?
Jo, absolut. Det är väl en av delarna jag är med i. Man ska ju börja sätta trupper. För vår del är det ju... vet vi inte riktigt vad vi spelar nästa år. Nu är vi allsvenskan, så då ska man försöka bygga en trupp för det. Och sen ska man även ha i baktanke liksom, vad händer om vi går upp. Så det är två skilda spår man jobbar med. Men min fördel är väl att de flesta av mina gamla lagkamrater de spelar fortfarande hockey. Så jag har ganska bra kontakt med många spelare runt om i världen. Så att det är ofta bara ett telefonsamtal bort. Det betyder inte att de kommer komma till oss, men man kan i alla fall inleda en dialog och prata om saker och ting.
Vi avslutar den här delen med att ni får säga varsin drömhemvändare. Vem skulle ni välja?
Oj, herregud.
Du får inte säga Forsling.
Tufft.
Ja, men det är väl drömhemvändare. Ja. Då får inte jag säga Gabriel Landeskog eller Mika Zibanejad då?
Nej, precis. Det ska ändå vara någon hyfsat realistisk.
Okej. Hyfsat realistisk. Ja, men jag säger Erik Gustafsson då, i Detroit.
Ja, det är sant. Skulle nog leverera några pinnar från blålinjen.
Ja, det tror jag. Han har ett år kvar nästa år också i Detroit, där, men vi får börja tjata.
Han har ju chansen att bli andra spelare i historien och spela för alla Original Six-lag
ja,
också.
Exakt. Ja, exakt.
Man kan åra sig till ett Boston-kontrakt nästa år. Så kanske det är först då.
Sen ja, kommer. Exakt.
Blir det Högberg eller vem blir det?
Ja, men jag tycker Högga ska få spela några matcher där borta. Så att jag ser Adam Ginning. Ah. Så att, jag gillar Adam. Han står för jäkligt mycket. Så att, Adam Ginning får gärna komma hem.
Då vet han det. Han kanske visste innan också att du gärna tar emot honom.
Ja, jag brukar säga det ibland.
Dörren står öppen.
Ja, definitivt.
Grym. Sista delen vi har med dig, Peter, är ett quiz mellan dessa två klubbpampar som du numera är.
Oj.
Och jag vet faktiskt inte ens vad det är för quiz, så vi ska se vad vi får i örat här, att vad ni ska utmanas i. Ni ska gissa spelare utefter karriären alltså. Okej.
Okay.
Spännande här. Så jag vill få lite info här på skärmen. Just det. Och ni ska också, här är Baloo, producent Paulins hunds leksaker.
Så... kan man säga sitt namn eller?
Nej.
Så.
Peter var först med grisen här.
Ja.
Oj, han tänkte snabbt här.
Ja, men det här såg jag direkt ändå.
Oliver.
Ja. Oh, yeah.
Ja, det här är, det måste ju vara Oliver Ekman Larsson.
Det är inte många som har tänkt
sig. Jajamän, det var ju lätt. Ja, det var du snabbt, Peter.
Ja, den tog vi. 1-0.
Mm. Se, kommer den till här då? Ja, Jakob.
Burakovsky.
Burakovsky, han spelar i Rotters där. Mm. Med McDavid. Jajamän, då skriver jag 1-1 här på mitt papper. Den här kan jag. Men jag är inte med.
Vänta. Nu ser jag ju fan inte vad...
nu var texten för liten.
Ja, där. Den här var klurig.
Lite tuff start. Jag kan säga att han är... Oh, här kommer den.
Grundström.
Carl Grundström.
Ja, snyggt.
Det tog lite tid, ja. Så att det var, jag skyller på att texten varit liten där.
Ja, exakt.
Tvåa Jakobsson. Är det fem totalt här? Oj, här var det väldigt massa klubbar. Det här borde du ta, Peter.
Såklart. Oskar Fantenberg, vår kapten.
Jajamän, 3-1. Ja, då är det väl...
Dick Axelsson.
Där var du snabb. Bra, Josef. Ja. Den får du inte tappa.
Nej, den har varit pinsam.
Spelar han fortfarande?
Nej, det här är för lätt.
Ja, det är jag.
Oj, du ser. 3-3. 3-3.
Är det sista här nu då, som får avgöra? Nej, det var sista.
Ja,
det blev 3-3.
Ja, det var väl schysst.
Peter, stort tack för att du var med.
Stort tack för att du fick komma hit. Trevligt.
Jakob, vi ska prata med en kollega till dig, en Djurgårdskollega. Mm. Men först ska vi ta och lyssna på Anna Kjellbin som ska spela PVHL med Montreal den här säsongen.
With the 35th pick overall in the 2024 PWHL draft, Montreal is very proud to select defender Anna Kjellbin.
Ja, men sen draften i somras så har det gått ganska många månader nu och har man varit här nu i, nu är det väl 3 veckor, men de 2 första veckorna var ju som en training camp och det är klart jag var här för att slåss om en plats och jag visste att det var 5 andra rightbackar så att jag visste att det skulle vara ganska tufft. Men kom hit och hade en bra första vecka. Vi hade lite såhär medicals och media och sånt där de första dagarna och sen så gick vi på isträning och vecka 2 var 2 träningsmatcher och tycker att de gick ganska bra också. Då fick man känna på liksom, ja, men tempot och den lilla rinken lite annorlunda jämfört med hemma såklart. Och nästa nivå av hockey skulle jag säga generellt. Så att det har varit bra 2 första veckor och sen seriepremiär här nu i lördags. Så att det känns som att det rullar på så att det är väldigt kul.
Om du ska försöka sätta kvaliteten på ligan i relation till SDHL, hur låter det?
Nej, men jag hade nog som tanke när jag åkte över hit att det kommer vara nästan som att spela mot USA och Kanada varje match. Och jag tror att 2 träningsmatcher och en riktig match, eller vad man ska kalla den som jag har spelat nu, så det lever upp till det att det är en mindre rink och det går mycket fortare. Det är ännu mycket mer fysiskt än vad det är hemma i SDHL, säkert tack vare att det är mindre rink också. Det är otroligt skickliga spelare, så att det är definitivt nästa nivå. Och det går sjukt fort, så att det gäller att vara med hela tiden. Så att, men man blir verkligen utmanad på ett helt annat sätt än vad man kanske blev hemma i SDHL. Och jag menar, i det stora hela så ser jag ju det väldigt positivt att det finns ett steg efter SDHL också.
Alla är ju nyfikna såklart också på vad den här ligan som har kommit igång bra nu och liksom fått en skjuts, vad den kommer att ha för inverkan på svensk hockey, på SDHL och så vidare. Vad tror du om det?
Ja, men jag vill se det positivt och jag tror att det är positivt att som ung tjej man kommer upp i senioråren och man kanske har spelat i SDHL i många år och man kanske har varit på college och det har ju varit ett äventyr i sig. Att man har någonting mer att drömma om, att det finns en till dimension och de vill ju någonstans att den här ligan ska bli som damernas NHL och det tror jag verkligen att man kommer kunna kalla den. Och, ja, men bara jag själv, jag åkte aldrig över på college på grund av en skada så att, och det är någonting som jag har grämt mig lite för ändå och fortsatt vara kvar i SDHL 15 säsonger i SDHL och nu få en sån här chans, det trodde jag inte att jag hade kunnat drömma om för bara 1,5 år sedan och här sitter jag idag så att och få liksom leva en dröm som jag inte ens hade för 1,5 år sedan egentligen, för den fanns inte, den hade inte kunnat förverkligas så att, ja, men jag ser väldigt positivt på den här ligan och bara av att få spela de här matcherna som jag har spelat nu så tror jag att många hockeyspelare som får den här chansen kan komma hit och utvecklas ännu mer.
Du ska få en svår fråga när du inte ens hunnit möta alla lag, men det är ju redan snack om expansion och sånt där för ligan som du säkert har läst. Har du någon drömstad som tänker att det vore kul om den kom in i ligan till nästa säsong?
Oh, bra fråga. Nej, men det skulle väl vara, det känns som att 6 lag nu, det är ganska kompakt, inte jättelånga resor och sånt, så att hade man kunnat liksom få LA eller någonting sånt, så det vore ju sjukt häftigt, definitivt.
Gött med lite sol också.
Ja, det skadar aldrig.
Så säger Anna Kjellbin, en av en handfull svenskor som spelar PVHL den här säsongen. Hon och Lina Ljungblom till exempel i Montreal. Jakob, andra år för den här ligan. Vad har du för förväntningar?
Först och främst tycker jag, men det är jätteroligt att just den här ligan har startat. Just för alla unga tjejer runt om i världen som drömmer att få spela professionell ishockey på en hög nivå. Likt alla killar drömmer om NHL. Nu har verkligen tjejerna chansen att ha stora hopp, drömmar och mål om att verkligen få spela i en bra liga bort i Nordamerika.
Och för att få lite perspektiv på det så har vi tagit in en kollega till dig, Djurgårdens damkapten Brett Pettet. First of all, welcome to
Thank
the show.
You.
Good to have you here. We talked a little bit about the PWHL here and just what it means for women's hockey. So we'll start at the top there. This is the second year for the league. What do you think it means for women's hockey?
Yeah, I think it's a big step. Obviously, growing up as a female hockey player, you used to have the dreams of making it to college or to the Olympics. So to have this league gives young players something to strive for, which is huge. So I think it's just big for getting people into the game and then having an end goal and having a league for people to play in.
Is that something you notice with the younger players on your team, that it's something they're dreaming about now?
Yeah, absolutely. I think, you know, before it was, you hope you make the Olympic team, and if not, you kind of have 4 years in between of where do I play, how do I improve. So having this league is crucial to the development, and yeah, younger players are definitely looking forward to it.
But you took the opposite route. You came from North America to Sweden. So first of all, why Sweden?
So I went to college in the States, and at that time the league was not in place. So I graduated in 2022. And wasn't really sure, didn't have anything tying me down. So I had a previous teammate that came over and played in Sweden and loved it and played for Djurgården. So kind of got connected that way and then came over with another North American from college and absolutely loved my first year and back for my third. So.
And obviously Jacob is going to say that Djurgården is the only option, right?
Of course, yeah. Best place.
Yeah. As a North American going, if you want to play overseas, what are the options? Like, did you look into any other countries and other leagues, or was it Sweden?
A little bit. I had some previous teammates playing in Germany as well. I think for me, it was the hockey seemed to be the best in Sweden if you wanted to play overseas for female hockey. So that's mainly what brought me here. And then also good location. I mean, Stockholm's obviously awesome as well. So really lucked out getting to play for Djurgården my first year. And so very happy with that.
And you decided to come back. This is your third season now, second as a captain. Why did you stick around here?
So I originally signed a 1+1. Wasn't really sure what to expect, but like I said, I absolutely loved it. I'm comfortable with where I'm at. The organization is great, the staff, the players. So really just happy with where I'm at and the people around me. So it's a good environment for me to improve as a player too, which is great.
Do you see yourself sticking around even longer after this year, or what's the long-term plan?
Yeah, that's something I'm kind of trying to figure out right now. So, you know, I'd like to keep playing. Last year I had a lot of injuries, I've had a lot of knee problems. So in the previous years, I was just kind of hoping to get through the seasons, but I'm feeling good. So if I feel good, I'd like to keep playing, which is good.
It feels like obviously college is the main route if you want to play PWHL now, but if you want to take find a different option, how would you rank as the Swedish league as an option if you want to end up playing in the top league?
Yeah, I mean, I think it's great. I think you see this year there's a lot of Swedish players that have gone and played in the PWHL. So if you're not from North America, you still have the opportunity to make it. So it's good that there's leagues kind of in each country, especially the Swedish league here. It's good, good hockey. So it sets you up for the league, which is good.
How big of a step do you think it is in terms of quality? Obviously, it's a better league over there, but how big is that step, do you think?
I think it's definitely faster. I think it's a big step. But I think if you're a top player in this league, then that's something that you can strive for. I mean, that's why it's there. It's like men's hockey. You have to be good to play in the top league. So if it wasn't that big of a deal or that good, then people wouldn't want to play in it. So I think it's good. I think in terms of physicalness, here we have checking, and technically there's not in that league, but I think it's pretty physical there as well. So it's more or less the same, which is good.
So one thing I want to ask you about is your background. You're really from Nova Scotia. And to explain that to people that aren't familiar with Canada, it's the Far East. It's far from everything, right?
Yeah, it's a small province on the East Coast.
Yeah. And obviously what stands out is you have, I looked at, I think it's like less than 10 NHLers coming out of Nova Scotia right now, but you have Crosby, McKinnon, Marchand. So it's quality or nothing, right? So how, like, what would you think is the secret that province have produced players like this when it's not really a big market in terms of hockey?
I guess growing up, you're at the rinks. There's not much going on in Nova Scotia, I hate to say it. So a lot of kids grow up at the rinks and watching players like that. So really all it takes is one player like Crosby to kind of set the tone for other kids growing up to want to be like him. So it's pretty special coming from Nova Scotia.
Did you ever, did you know Crosby at all or any of these guys?
I know his sister. Yeah. So I did a summer camp with her way back when I was younger, and she recommended a high school in North America for hockey. So her and Sydney went there, and that's kind of how I got to the States and what launched my career in the States, I guess you could say.
I have a note here prepared for my producer. I haven't looked at it.
Okay.
So this is apparently a test. It says Sweden versus Canada. So there's a couple of typical Swedish or Canadian things.
Okay.
We're going to do head to head. And you can do this too, Jacob.
All right.
See if you're any, I mean, you only played in the States, but Buffalo is close to the border.
Close to Canada.
Maybe you'll choose something Canadian. I'll say the things in Swedish and see if you understand it.
Okay.
So it's köttbullar or potan. My French is so, do you say potan? Potan? Poutine?
Poutine.
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 Poutine. I tried to French it up there.
Yeah. Too much.
Too much.
Yeah, too much.
Poutine or köttbullar?
Köttbullar.
Oh, yeah?
Same here. Yeah, I don't like poutine.
Yeah, I never got that. It's just soggy fries.
Yeah, I know.
With that more sauce. Of a Montreal thing.
Yeah. Okay. Svenska or French?
Well, for me, it's obvious.
Yeah, you're going to go Swedish, right?
To be honest, I think I know more Swedish than French at
really?
This point.
Really, yeah.
I should know more French, but I don't.
Do you have it in school?
Yeah, growing up, but it's not as serious as English is here for you guys, for sure.
Yeah. All right. Maple syrup or lingonsylt?
Maple syrup.
Oh, no, no hesitation.
Yeah, it depends. I go lingonsylt.
Okay, good. Oh, a Caesar. A Caesar cocktail or a glug?
Caesar.
Yeah?
Oh, yeah.
I never had a Caesar. What is that?
It's like tomato...
It's Clamato juice.
Yeah. It's weird.
It's weird. Tomato juice? Oh, that sounds
It's like a
good.
Fishy Bloody Mary, right? Is that a fair way to describe
yeah.
it?
Yeah, I guess. A little different than a Bloody Mary. Better.
Oh, yeah. No, I take glug. I'm too Swedish here.
Yeah, you really are. Okay, Canadian Thanksgiving or Midsommar?
Ooh.
Have you been here for that?
I've been here for one midsummer. I would say Canadian Thanksgiving, but I think that's just because I grew up with it. Midsummer seems pretty fun too.
Midsummer.
Yeah, that's easy. Yeah. Okay, politeness, I guess that's very typical Canadian, or being lagom?
Lagom. I do politeness.
Yeah. That's a nice thing about Canadian.
Yeah. They're always polite.
Yeah.
I'm sorry.
Do you still have that? I mean, because you moved young, right? You were like 12 when you moved to the States? 12, 13?
13, yeah. I hope so.
Yeah. You still feel Canadian at heart?
Yeah.
Not too Americanized?
So. No.
Okay, last one. Sara Larsson or Justin Bieber?
Oh, Justin Bieber, of course.
Yeah, me too. Justin Bieber. Believer.
Yeah. I'm trying to throw from the top of my head someone to compare to Drake, but I don't have one. Who will be the Swedish Drake?
Oh, I don't know.
I don't know many Swedish.
No, that category of music is not my essay.
Petter, maybe.
Petter, that was my...
Would you go Petter or Drake?
Drake.
Do you know him at all, Petter?
No.
Okay, you can listen. We're known with this, yeah. How much Swedish do you know? Like, what's your favorite Swedish word?
Oh...
That you can say. I'm going to put you on the spot here.
Jeez, my favorite Swedish word.
Usually, Usually you only learn the bad words at first.
You
know? Yeah, exactly. Yeah, I won't say any of those.
Yeah, that's a tough one. I'm sure there's a couple ones you can't say. So
yeah, exactly.
Keep them to yourself or in the locker room.
Yeah.
All right, Brett. I'm going to thank you for coming out. We're going to have our analyst, Valentina, coming on here. So it's going to be a little bit more Swedish now. So we'll give you a break from that. You did put up with some Swedish here, but thank you very much for coming out. And Jakob, we can switch back to svenska now.
Okay, perfect.
Så nu ska vi bara beställa om hjärnan här och prata svenska.
Det går nog bra.
Se om det funkar. Och sen ska vi kolla om vi kan få med oss Valentina också här. På länk möjligtvis. Hon har haft träning här med hockeygym. Mm.
Ja, jag blev påkörd av maskinen.
Ja, det låter inte så bra.
Nej. Där har vi Valentina. Hör du oss?
Jag hör er jättebra. Hör du mig?
Jag hör dig. Du har inte blivit påkörd av ismaskinen alltså?
Nej, fast det var nära. Jag hann precis flytta målburen här så hoppade in i båten.
Har du hjälm på dig på träningen eller tog du på dig den nu för att se duktig ut?
Nej, vi måste ha hjälm. Vi har alltid hjälm, såklart. Det är ju viktigt. Det känns lite old school att inte ha hjälm. Men det var inte jättelänge sedan vi körde utan. Men det måste tyvärr hända lite olyckor innan man sätter på den själv. Så nu kör alla faktiskt ledare med hjälm.
Väldigt förståndigt. Du berättar hur morgonen har sett ut för dig, för uppenbarligen är du på is där uppe.
Ja, exakt. Vi gick på klockan 7:15 idag. Ibland går vi på 7 också. Så har vi första passet. Idag hade vi årskurs 3. Olika teman. Idag var det individuell försvar. Individuellt försvar. Min kamerakvinna här bak grunden var med och finns också. Men då är vi ganska få på isen, men vi kör väldigt mycket individuell träning, individuell feedback och får mycket ut av det. Sen kör de ju med sitt lag på kvällstid.
Jakob, jag tror Valentina är som tränare. Hade hon drillat dig hårt?
Ja, det hade bara varit lyssna och vara snäll och göra som hon säger, så hade det nog blivit bra.
Ja, det låter väldigt klokt. Du, Valentina, vi har förberett här och vi har lyssnat på Anna Kjellbin och sånt här. Och du har ju då hockeygym uppe i Övik med unga tjejer som nu har den här ligan att drömma om. Är det här någonting du märker att det snackas mycket om bland dina adepter?
Ja, det tycker jag verkligen. Förut var det ju SDHL som var målet för de som gick på gymnasiet. Och en del spelar redan i SDHL när man går på gymnasiet. Och då är det svårt att hitta liksom nästa steg. Men nu när PVHL finns så är det väl egentligen allas dröm att nå dit. En annans dröm var ju att spela i NHL och sen så förstod man att det kommer kanske inte bära hela vägen dit. Och när man väl då kom till SHL så var det stopp där någonstans. Men idag har de ju all möjlighet i världen att kunna klättra och spela hockey längre framförallt och bara kunna leva på hockey. Så att det är absolut, så pratar vi om det varje vecka i alla fall.
Men det är ju några spelare, får vi säga, Johanna Fällman var ju över i fjol, Anna Kjellbin den här säsongen som är lite i din generation. Grämer du någon del att du la av här? Du kanske hade haft chansen ändå?
Jag har kommit över den biten eftersom jag har hoppat på den här liksom ledarbiten då. Men absolut, hade det här varit bara för några, och precis när jag hade slutat och det hade kommit, då hade jag nog börjat spela igen, för att det var ju en stor del till varför jag själv la av. Det som var högt upp då var ju att spela OS. Och sen när man väl fick spela OS så fanns det liksom ingenting mer där. Utan då fick man vänta i 4 år om man skulle spela nästa OS. Men idag att ha PVHL som mål och kunna nå dit, då kan man ju ha det som sin vardag. Och kunna ha det som jobb. Liksom. Det hade ju varit en stor dröm om man hade spelat idag.
Valentina, när du är här nere och snackar blir du ofta prata om vem som är bästa svensk i NHL. Nu är det inte lika många alternativ i PVHL den här säsongen. Men vem tror du blir årets svenska damspelare i Nordamerika?
Ja, svenska. Jag trodde du först skulle säga hela serien där. Marie.
Det är för mycket att välja Marie. På.
Ja, men Marie Philippolén är ju lätt den bästa spelaren just nu. Hon är lika gammal som mig. Så jag har följt henne i liksom alla i VM och sådär. Och otroligt att kunna spela med henne. Jag gillar ju Nylén Persson som med backen som kommer in och har gjort jättebra i SHL under många år och har etablerat sig internationellt. Jag tror att hon kommer kunna göra stora avtryck på andra sidan.
Tror du skulle säga det ändå ett par gamla modospelare, Emilia Ljungblom och Emma Söderberg. Tror du skulle gå med dem där?
Ja. Man hade kunnat ta alla de här spelarna som är över. Det har du rätt i. Får man ändra sig? Nej, men Emma är ju målvakt. Jag kanske borde ta henne, men jag följde henne mycket förra säsongen också och har gjort det sedan hon var liten från den här isen. Hon vet att jag tror stenhårt på henne också. Så Lina som var med oss på hockeygym mycket förra säsongen, även fast hon inte gick på hockeygymnasiet, men hon var ju en sån här som tränar extra så fort möjligheten ges, är ju också en väldigt stark och världsklassspelare som verkligen förtjänar sin plats där borta i PVHL.
Vad tror du blir nästa steg för damhockeyn i stort?
Nej, men jag tror att det bygger på den här serien som blir liksom tjejernas NHL på det sättet. För att redan nu så märker jag att de spelarna som jag har här drömmer om det. Och sen kunna etablera sig i det. Få in mer resurser i det. Man kan redan idag tjäna bra pengar på PVHL men också i SDHL. Det är många som liksom lever på idrotten och vilket är helt fantastiskt. Så bygga på det ännu mer. Det har ju gått framåt väldigt. Bara när jag spelade så hade vi knappt ett omklädningsrum här liksom. Så att, men vi måste tänka på det ibland att ja, men det går faktiskt framåt. Men att kunna behålla den plats som vi har men också bygga på den sakta och successivt så kommer det verkligen byggas framöver också.
Blir SDHL bättre eller sämre av att den här ligan finns?
Jag tror att både och. Bredden kommer nog bli liksom, SDHL är ju en sån liga där verkligen ja, men vi har väldigt många bra spelare och NDHL som är ligan under finns också väldigt många lovande spelare, så kanske att de får med på chansen om vi har de här topparna som försvinner över tidigare, men i det stora hela tror jag bara är det positivt att det finns en liga som överträffar SDHL för att ja, men man kan drömma sig bort i plus att det kommer öka konkurrensen i SDHL också. Vilka kommer ta klivet och så vidare. Så att, jag tror att det kommer bli bättre av det.
Valentina, jag tror att det är dags för dig att packa ihop och gå vidare med dagen. Jag antar att du har ett späckat schema.
Ja, precis. Det är dags för målskyttepass här klockan 10. Så det är bara gå in och börja förbereda för det.
Ja, svårt att se vad du kallar målskytte. Men okej då, lycka till med det och stort tack för att du var med.
Ja, tack så mycket.
Han är en gammal målvakt. Han vet hur man ska göra.
Ja, kanske det då. Det är möjligtvis det. Mm. Jakob, innan vi tackar för oss, kan vi prata lite om matchen här igen? För det är faktiskt så att på lördag har vi Rangers mot Kings och sen har vi Chicago med Sörensen på söndag mot Islanders. De två tidiga matcherna här igen, vilken kittlar mest för dig?
Det är Chicago-matchen. Jag tycker det är kul med Sörensen där och se om man verkligen kan få fart på Chicago, framförallt Connor Bedard där. Det är historiskt att han har fått kliva in där, så det är någonting man vill följa.
Då säger jag Rangers då. Det här är ju lite den här att du vet bilolycka grejen att man har svårt att inte titta när man kör förbi, för det känns som att det är kaos hela tiden nu.
Ja, det har blivit så på sista tiden här nu också, så det är klart att se vart den bilen tar vägen.
Så är det, de matcherna har ni i helgen. Ni har också Godmorgon NHL som är tillbaka på fredag morgon. Häng med oss då blir det mer av världens bästa och intressantaste hockey. Tills dess så tackar vi så mycket för att ni var med oss idag och önskar en trevlig vecka.